välkomna till en ekonomistas podcast. Det här är Isabella Löwengrip.
Och det här är Pingis Hadenius. Vad heter avsnittet idag? Jo, det heter Kvinnor äger mer.
Och jag älskar att få prata om det här just för att kvinnor ska äga mer. Dels att man ska ha fler aktier, men att man ska ha koll på sin privatekonomi, vilken buffert man har, lära sig vikten av äktenskapsförord, förhandla på sin arbetsplats. Alltså att ta makten över sina pengar. Så att kvinnor äger är fantastiskt tycker jag.
Mm. Och vi ska prata lite idag om våra egna aktier. Börsen har kort rekordstarkt det här året. Kanske också lite farligt, men ändå. Men framförallt så vill vi att man ska ta makten över sina egna pengar. Precis som en ekonomista och våga investera och sådär. Jag vill också tacka våra sponsorer som kommer att vara med i slutet av avsnittet med lite fördjupningsintervju kring hur börsen funkar, hur en nyemission fungerar och också en bolagsintervju. Och det är Thomas Eriksson på bolaget A1M Pharma som är vd och medgrundare och Ingmar Rentzog som är vd och grundare för Leica Consulting. Och det är en finansiell kommunikationsbolag.
Ja. Men Pingis, bara en fråga. Mm. Det är ju sommar om några veckor, så snart. Mm. Har ni gjort en sån här sommarbudget? Hur mycket är sommar för kosta?
Ja, och det där tycker jag har varit så svårt. För jag sparar jättemycket pengar varje månad, både i fonder och aktier. Och det har varit ett jättebra börsår så här långt. Mm. Jag gjorde faktiskt ett jättebra klipp i byggbolaget NCC. Mm. Jag sålde faktiskt av dem. Man har gått 30%. Min regel brukar vara 15%.
Ja.
Men till en början har vi fått ändra hela tiden. För problemet som har varit med att vi har så himla låga räntor i Sverige just nu, det är att den svenska kronan har blivit så otroligt svag.
Mm.
Så från början skulle vi åka till Kalifornien och hade sparat för det.
Alltså ni styr ert resmål utifrån valutor?
Ja, och nu blir det jättesvårt. Så jag började så här skämta med min man om att vi kanske ska typ bila upp i Norrland. Jag var ju uppe i en föreläs i Norrland för ett tag sedan, jag var där några dagar. Och jag blev, alla norrlänningar sålde in liksom Piteå och havsbad till mig. Och den norrländska kusten och sådär. Och jag är rädd för myggen.
Mm.
Men jag börjar bli lite faktiskt småsnål nu. Och nu är det den danska valutan små. Så jag vet inte om det blir Danmark. Nu har vi i alla fall förflyttat resmålet från USA till Europa. Men nu har euron blivit dyr också. Så att, tyvärr har jag fått över den kaliforniska drömmen. Vi skulle till San Francisco.
Men hur stor skillnad? Vad står dollarn i nu? Är det 7? 8?
Nej, den är ju den är uppe en bit över 8. Och den kan ju säkert gå upp ännu mer. Det är också den amerikanska ekonomin är ju så himla stark. Och de har ju många tror. Så märkligt, jag lyssnade på hon. Hon är ju en cool kvinna, Janet Yellen.
Ja.
Kom att vi döpte ett läppstift efter henne. Löwengrip Karen Culler. Så fick ett läppstiftsnamn som
det är
hon har alltid rött läppstift, den här Fed-chefen. Den första faktiskt, riktigt cool kvinna. Hur som helst, hon tog ju bort ett ord här i senaste uttalandet. Och det får ju liksom alltid marknaden röra på sig, börsen och gå upp. Och nu har väl, alltså man tror ju att de kommer att höja räntan i USA. Och det gör ju klart att dollarn blir ännu starkare. Så det är ju också vissa bolag som påverkas väldigt starkt och vissa som påverkas väldigt negativt. Jag läste exempelvis om en fond idag, eller flera fonder som i svenska kronor inte har rört på sig uttaget, men räknar man om till dollar så liksom stiger jättemycket.
Men jag har en Amerika-fond.
Mm.
Om jag ställer en dum fråga här, är det positivt för den fonden om dollarn blir dyrare eller är det sämre?
Det beror lite på. Alltså, jag vet inte vad det är för bolag i fonden.
Det är amerikanska småbolag.
Mm, men är det så att de bolagen säljer mycket till länder där valutan är starkare så blir det bra. Så tittar du på de svenska bolagen exempelvis. Mm. Om du har till exempel din tillverkning i Sverige då blir det billigt nu.
Men det är sant.
För den svenska kronan är svag.
Det är sant.
Sen säljer du dina produkter i USA där valutan är stark.
Mm.
Då får du ju liksom, om du vanligtvis fick betalt 7 kronor per styck, så helt plötsligt, eller 1 dollar per styck, vi säger att det var 6 kronor för en tid sedan. Så helt plötsligt får du ju 8 kronor betalt för att du får per dollar, så då blir det väldigt bra.
Då blir jag lite nojig kring, jag har ju massa aktier i Electrolux, och mycket av deras framgång sen tiden har varit deras, att de har tagit marknad i just USA. Och då är väl det en bransch som kan bli riskfylld nu om dollarn blir dyrare.
Det är bra för dem om de säljer i USA och tar hem vinsterna till Sverige. För då räknas det ju om till kronor och då blir det ju mer pengar. Det som inte är så bra det är delvis för bolag som H&M och andra bolag som har en väldigt stor del av kanske tillverkningskostnader i dollar.
Då förstår
jag. Då blir det ju dyrare.
Det är sant.
Men om säljer du i dollar och tillverkar i svagare valuta då kan det vara jättebra.
Så tillverkar i svagare valuta, som till exempel Sverige eller Asien, och så säljer de det dyrare i dollar.
Mm. Men tänk till exempel, vi säger så här, Vi tar Flattered eller LCC som ett exempel. Mm. Att du ska tillverka en hudkräm. Och så säger vi att det kostar dig $1 tillverka den här hudkrämen. Och säger vi då att det var 6 kronor förut. Mm. Och nu blir det 8 kronor. Ja, då är det blivit dyrare. Men är det omvända att du tillverkar i kronor. Mm. Och säljer dollar, då får du helt plötsligt, då är det konstant, det kostar lika mycket att tillverka i kronor, men du får mycket mer betalt i dollar. Så det är viktigt att bara titta på de delarna.
Men tycker du, ska man ha det här som någonting som man ska gå efter nu när man väljer sina bolag och investera i, att titta på hur just valutorna ser ut?
Det är väldigt många personer som gör det och tjänar väldigt mycket pengar på det.
Ja.
Och framförallt
inte
att titta
på... kortsiktigt?
Jo, det kan vara kortsiktigt, men det beror ju på, många av de här stora valutorna rör sig ju inte jättesnabbt. Utan precis som en aktie så kan det ju vara en ganska lång förändring. För det här handlar ju om, alltså en valuta rör sig på dels hur ränteläget ser ut, men det är ju jättemycket också hur landets ekonomi
går. Ja, det är sant,
går,
det är klart. Trögt.
Och det är ju ganska trögt, precis som du själv säger, så här, det är som att styra om en hel Titanic, liksom, ja. Det tar alltid tid.
Men
det är jättemånga som sitter och spekulerar i framförallt amerikansk dollar, och säkert euron också. Mm. Men det jag skulle titta på är framförallt om valutan har en väldigt stor påverkan. Mm. Alltså är det ett land som har väldigt mycket kostnader eller försäljning i en viss valuta, så är ju det viktigt.
För jag gillar ju Lexington som ganska nyligen blev noterat.
Mm.
Och de är ju noterade på OMX.
Mm. Mm.
Så det måste ju vara positivt det här för dem. I och med att de säljer jättemycket i USA.
Jag
och producerar
inte exakt. Det jag vet är att de producerar ingenting i USA.
Nej.
Men de säljer i USA och har blivit ganska stora där. Så, för dem,
så om vi utgår från den här valutaberäkningen så borde ju det vara... kanske någonting att tänka på.
Ja.
Att det kanske är bra att köpa aktier.
Ja. Om det är roligt att nämna kvinnor som har kommit in på börsen, alltså att deras bolag har noterats, så är Lexington ett kollektor, ett bolag som ska till börsen. De har ju ingen verksamhet i princip. Det är en nordisk verksamhet. Så de borde ju knappast påverkas alls.
Men hur påverkar kollektor då, som startar en bank med minusräntan? Kul.
Ja, det här med minusräntan, det låter så stort, för vi har liksom aldrig varit med om det tidigare. Det som händer är ju att boräntorna kommer ju antagligen gå ner lite till. Och att sparräntorna är ju superlåga nu.
Ja.
Men det är klart att det blir billigt att låna pengar.
Men då borde det också vara bra att köpa aktier i bank.
Ja, alltså bankerna kommer ju säkert att tjäna mer och de liksom kommer att ha värsta räntefesten.
Ja, men det är det jag menar. Ja. Och så kommer de ta betalt för att vi har våra pengar där.
Så nu får vi ta den här lunchen med Annika
Falkengren. Ja, vi ska göra det.
SVS vd, absolut. Nej, men det där är väldigt intressant att titta på. Och tittar man alltså, varför kan man ju säga, varför har börsen gått så himla starkt i år? Den enkla anledningen är ju det att vi säger så här, du och jag har 1 000 kronor att spara och investera.
Mm.
Vi får väldigt låg sparränta idag. På våra pengar, alltså avkastning, värdeökning. Men går vi till börsen då, då blir det alltid så att är räntorna låga, då det eldar på börsen.
Mm.
För det blir liksom det andra alternativet
att
investera sina pengar. Och för bolagen som är på börsen är det väldigt billigt att låna för att då kanske få in pengar för tillväxt.
Yes.
Så att allt det där eldar på.
Intressant. Ja. Du nämnde tidigare så här att vilken gräns, när har en aktie stigit så mycket procent att du väljer att sälja av?
Ja.
För jag ser ju att vissa börjar närma sig 30%.
Mm.
När tycker du, är det dags då? Eller ska man hålla i dem ändå?
Det beror, gud vad trist att säga, det beror på. Men så här brukar jag ofta göra. Att det finns ett sätt att värdera aktier.
Mm.
Det här är min modell. Ja. Så att, och det är det här PE-talet. Och det betyder alltså aktiens kurs dividerat med förväntad vinst.
Ja, och bara för att översätta, när man går in på Avanza eller Morningstar eller så står det alltid ett hörn vilket P-tal det har.
Ja. Det finns P-tal, det finns hur många sätt att värdera.
Så det är ingenting som man måste räkna själv.
Där kan man alltid titta på, om vi säger så här, du äger Axfood eller ICA-aktien. Mm. Då kan du titta på liksom, hur värderas andra liknande, alltså företag som säljer matvaror i det här fallet.
Mm.
Hur värderas de? Vi säger så här att ICAs P-tal skulle vara 25 och Axfoods 20. Och att liknande bolag i branschen värderas till 18.
Mm.
Då är det ju kanske någonting som säger, jaha, lite märkligt här nu varför ICA är så mycket, mycket högre värderat. Det kan ju vara en signal att titta på. Ja, finns det fog för det? Mm. De kanske liksom har mycket, mycket bättre framtidsutsikter. Men jag brukar ändå titta på det. Hur är börsen som helhet värderad? Den här aktien. Och hur ser den här aktien ut med sina liksom grannar i sin sektor?
Yes.
Och ta det. Och ligger det väldigt, väldigt långt ifrån vad sektorn värderat så brukar jag ta en extra titt på eventuellt om aktien kanske är, som man kallar det för, fullvärderad om man ska sälja den. Mm. Det tycker jag är ett lätt
sätt. Och fullvärderad, hur menar du då?
Ja, det är ju liksom, kommer fullvärderad, kommer den inte aktien att kunna stiga mer?
Nej.
Liksom? Mm. Har den nått sin maxvärdering? Sen så tittar jag har ju hållit på mycket med sådana här tekniska analyser. Då kan man sitta och titta på en graf på kurvan och se att liksom, ser det ut som den har stuckit iväg väldigt mycket. Man kan sitta och dra linjer. Det är lite
överkurs. Men om vi översätter det här för oss dödliga som inte kan här så mycket. Och jag är inne på min Handelsbanker-app. Mm. Och så ser jag att jag har då Mika-gruppen. Mm. Och så ser jag hur mycket procent den här har utvecklats inom olika en dag, månad, ett år. När ska jag sälja av den?
Jag brukar ha som regel annars, nu har ju börsen stuckit så himla mycket i år. Så att jag menar, mina NCC-aktier, man har gått upp 30%.
Är det ens någon som vill köpa dem? Det måste man också fråga sig.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Du kan ju gå in och titta på det här jättenoga. Men jag brukar också, för att man gör ju oftast fel beslut när man agerar på sin intuition. Mm. Precis som vi pratar om impulsshopping, att liksom vänta. Så jag brukar också när jag köper en aktie, innan jag köper den, sätta en gräns för om den sjunker exempelvis. Att jag får max ha den här förlusten. Så att jag inte sitter heller om det går ett fel håll. För nu pratar vi bara om liksom när det går bra. Ja. Men du vill ju heller inte förlora dina pengar.
Nej.
Vi säger att du fått ett arv och att du vid millennieskiftet köpte en massa så här framtidsbolagaktier. Då hade ju allt försvunnit. Mm. Då kanske det hade varit bra om du hade sagt att går aktierna ner 5%, då säljer jag. Mm. Och att man då, när man köper aktien, gör den inställningen innan så att man inte sitter här och tänker att det vänder och sen helt plötsligt har det gått ner 10%, har det gått ner 15%. Mm. Så att bestämma det innan och heller också när det går upp att inte vänta för länge.
Nej.
Så att när du tänker att jag skulle sälja när det gått upp 15%, så har det gått upp 17% och jag väntar lite till. Mm. Sen kanske de börjar sjunka.
Okej. Okay. Så ska man göra det innan. Så är 5% ner en bra gräns och 15 upp att sälja? Ska man försöka förhålla sig till de siffrorna?
Jag har brukat vara nöjd med 10% upp, för det är ungefär, om man tittar historiskt på vad en genomsnittlig aktiemarknad går upp på ett år, över en längre tid, tittar man liksom på 100 års sikt. Så därför brukar jag ha 10%. Nu när börsen har varit så himla stark,
då har du hållit i dig.
Då har jag hållit i mig och ökat upp den här, så att nu gick jag upp till 30%. Men
vad dumt, för jag är mest bara så här, låtit dem ligga och nu får de vara där i några år. Tänker jag fel då?
Jag tycker att jag brukar tänka så att jag brukar låta aktierna vara kvar och bara köpa mer på de aktierna som har en stabil utdelning.
Ja.
Alltså ett bolag som delar ut och ger tillbaka till aktieägarna vinsten varje
som
år.
Som H&M till exempel.
H&M är ju ett sånt bolag. Och då tycker jag att över tid så har H&M gått så otroligt starkt. Så att skillnaden tycker jag är att om man inte har någon så kallad direktavkastning och får ingen utdelning, då brukar jag vara hårdare på när jag ska köpa och sälja. Men sen brukar jag oftast köpa de stora posterna i bolag som delar ut. För då får man en ränta varje år.
Mm.
I H&M-fallet är det väl runt 4-5% ofta.
Yes. Ja, vad intressant. Mm. Jag blir så taggad på det här.
Men du måste berätta om dina aktier. Och vi måste berätta om vilka aktier vi har.
Ja, men vi kan bara prata om mitt aktiebeteende först. För jag, oftast när jag ska gå och lägga mig så sitter man ju och kollar Instagram. Och så brukar jag godkänna lite kommentarer och svara på mejl.
Mm.
Och så loggar jag alltid in på min Handelsbanken-app. Och där har jag mina aktier. Så det ser jag i mitt ISK-konto. Och då ser man ibland så att någon har gått ner väldigt mycket. Någon aktie som jag har varit och spanat på.
Ja.
Och då blir man så här stressad. Och bara, nu måste jag köpa.
Mm.
Det som jag kan tycka som amatör är att det är svårt att veta. Eftersom det här är väl någonting i fråga alla ställer sig.
Mm.
Men när har den gått ner tillräckligt? Mm. Alltså, ofta så står det ju att idag har den gått ner 3%. Eller det är liksom en siffra. Det är väldigt svårt att veta. Ska jag agera nu klockan 11 när jag ligger här i min säng och ska sova? Eller ska jag vänta tills imorgon bitti? Och så kan jag också fundera ibland, finns det någon bra och dåligt med att köpa en fredagkväll, en kväll överhuvudtaget, eller ska man vänta på dagen, alltså när börsen är öppen?
Mm.
Så, finns det några sådana regler? Eller kan man köpa dygnet runt egentligen?
Alltså du kan ju lägga en order dygnet runt, men den går ju bara igenom när börsen är öppen. Och det är lite olika beroende på olika länder. Sen finns det ju så här för- och efterhandel.
Eller
är
det smartare att sitta, för stänger börsen 5 eller?
17.30 är det väl?
Mm. Ja,
alltså i Sverige.
Eller ska man sitta precis innan? Eller vad alltså, är det smartast?
Det är också här med att man pratar ju också om en omsättning i en aktie. Hur många köpare och säljare finns det?
Ja.
Så att det är klart att är det små bolag, då kan det där betyda jättemycket. För det är inte så många köpare och säljare innan, så den där tajmingen är jätteviktig.
Mm.
Men det är ju bara frågan, hur får du reda på det? Det är ju insiderinformation.
Ja, det är sant.
Men däremot, liksom, de här börsen är ju uppdelade i olika listor.
Mm.
Och den största listan, A-listan, där är ju de största bolagen. Där pågår ju så här extremt mycket handlare. Det finns ju robotar som sitter och handlar. Så att där, jag tror inte det händer så mycket. Det spelar inte stor roll när du lägger din order. Men sen är det väl klart att köper du en, eller lägger du en order en fredagkväll när börsen har stängt och den orden då kan gå igen på måndag. Mm. Då kan det ju hända jättemycket under helgen.
Så det är lite
roligt. Det är ju risk.
Ja, eller är det möjlighet?
Ja, absolut. Jag är ju så negativ och du bara, ja, eller möjlighet. Ja, men precis. Så det är ju det här med att informationen som kan påverka.
Ja, det är så kul. Det här är verkligen som ett spel.
Men det är lite som shopping egentligen. Mm. Att om du ser så här, gud, nu har det här nya märket kommer ut, eller det är så här designersamarbete och alla rusar och ska köpa någonting. Så kan det ju ibland vara så här smart att sova på saken, eller inte.
Ja. Men jag hittade en lista på vilka de vanligaste aktierna är när man är kvinna.
Man och kvinna, ja.
Ja, och jag hänger faktiskt inte riktigt med hur man tänkt där.
Alltså, menar du varför kvinnor har köpt aktier i de
här
bolagen?
Men här står det vanligaste, en av de vanligaste bolagen som kvinnor äger aktier i är Cardo.
Ja.
Som är ett industriföretag inom avloppsreningsteknik och pappersindustri.
Ja.
Alltså, varför har kvinnor gått och köpt aktier där? Ska man inte investera i någonting som man känner till? Och jag tror inte att kvinnor är superduktiga på avloppsreningsteknik. Inte jag i alla fall.
Det är inte det. Men jag har faktiskt själv inte köpt aktier i Cardo. Men det jag kan tänka mig att vad det kan bero på, nu gissar jag. Mm. Men det kan vara att de har varit duktiga kanske på att vara på såna här träffar. Och marknadsfört sig mot kvinnor och gjort mycket såna här aktieägarträffar.
Mm.
Att det kan vara ett sätt. Att de har varit med på kanske aktiespararnas, unga aktiesparares träffar och så vidare. Och varit duktiga på att marknadsföra sig. Mm. Det kan vara.
Jag har aktier i två av de här.
Mm.
Och det är Handelsbanken H&M.
Ja.
Och sen har vi kvar på listan är SEB. Och sen Billerud som jag inte heller känner till.
Ja, det är ju skogsindustri. Det är ju också så här, det är klart, det är ju stabila bolag som jag tänker mig också så här. Det är klart att, tänker man sig, vi pratar ju ofta om det här med, som jag tror kvinnor, att man tänker mer, vad gör det här bolaget? Finns det någon framtid?
Mm.
Och krasst, om du tittar på Cardo, vi kommer alltid behöva avloppsteknik.
Jo.
Hur tråkigt det än är.
Det är sant.
Billerud nummer två, skogsindustri. Vi kommer sannolikt att behöva papper väldigt länge till på olika sätt. Även om vi är digitala.
Inte lika mycket papper.
Nej, ändå. Men å andra sidan, även om vi blivit digitala så printar ju folk som galningar, inklusive jag själv. Så att papper, jag menar, det används i kartong, alla möjliga olika typer av produkter. Så det är ändå så här en rätt så stabil tillgång som givetvis sviktar och som är påverkad av valutor och allting. Men om du tittar ändå på de aktierna som män tittar på, för det är också en intressant siffra att nästan drygt 60% av alla män, de tar gärna högre risk om de vet att det kan finnas en chans till hög avkastning.
Mm.
Och under 50% av kvinnorna gör samma sak. Så vi vill ju ha mindre risk. Och titta det här, SAS superriskaktier som man gillar. Morphic, Switchcore, Malka Oil. Det är liksom det IT, det är olja, det är flyg. Och sådana här Pricer där också som är lite elektronik. Så det är bolag som kan gå upp som en sol, men som för väldigt stor risk.
Jag hade inte köpt aktier i någon av de här.
Nej. SAS har jag köpt i, och det är någon sån här patriot i mig som vill att det ska finnas kvar. Och jag reser med dem väldigt mycket.
Nej, jag förstår.
Men det är ju en stor risk och det är inget stort innehav. Utan jag är tungt i H&M och Nax. Och sen sålde jag nyligen NCC.
Mm. Men en bransch som jag saknar i min portfölj, det är väl något byggbolag.
Mm.
För det är också sådär, oavsett så kommer det alltid byggas saker.
Mm.
Och där har vi väl Skandia och NCC som är den största.
Ja, sen har du har ju också Peab som just kan vara intressant. Det finns flera på börsen.
Så det är väl de som jag ska kika på, har jag tänkt.
Jag har även funderat på just också fastighetsaktier.
Mm.
Och där finns ju också de som kanske äger mer kommersiella fastigheter och mer att de äger bostadsrätter och liknande. Men byggbolaget, här gjorde jag en jättebra investering i NCC. Och varför jag tyckte NCC var intressant var dels för att de har stabila ägare. Jag tycker det är alltid intressant att titta på vilka är de stora ägarna i börsbolaget. Och också att titta på den som är vd.
Mm.
Hur mycket den äger. För att
intressant.
En vd som inte äger så mycket aktier i bolaget, då tror jag i alla fall att den personen går in för att kanske bara pumpa ut och maximera sin lön och sin ersättning.
Mm.
Men långsiktigt så kanske den bara sticker efter ett par år och har maxat sin utdelning. Medan en långsiktig vd tänker på aktiekursen och bolagets långsiktiga utveckling. Ungefär som vi själva.
Man tänker på lite så här kvinnliga företag. Jag tänker kosmetik, alltså kvinnor kommer alltid ju sminka sig och sånt. Och vi gillar ju Estée Lauder.
Mm.
De finns väl noterade?
I USA.
Ja.
Mm. Och Revlon.
Är det krångligt att äga aktier i USA?
Det som är smidigt med USA är att det är så många svenskar som är intresserade. Man brukar ofta säga att när börsen i USA hostar så får Stockholmsbörsen influensa. Vi påverkas
så mycket av det. Jag har inte fattat det uttrycket.
Nej, men det är med att den svenska börsen påverkas så extremt och tittar så väldigt, väldigt mycket på den amerikanska ekonomin och börsen och allting.
Yes, du har sagt det några gånger, men nu förstår jag inte våra frågor.
Det är mycket svårt. Nej, men hur som helst så är det relativt billigt. Det är ju lite dyrare att köpa. Alltså avgifterna, transaktionskostnaderna är dyrare i USA. Men det är mycket dyrare oftast att köpa aktier på den franska börsen eller tyska. Mm. För det är färre som köper. Så att, det är inte speciellt svårt.
Jag
äger flera amerikanska bolag faktiskt. Ralph Lauren också och sen Berkshire Hathaway som just är ett investmentbolag med Warren Buffett. Mm.
Men jag vill lägga till ett lyxbolag, typ champagne eller något härligt klädmärke som är lyxigt. Det känns lite kul att få krydda min. Det blir som dessert.
Jag tycker du ska köpa in dig i sånt fall i Louis Vuitton. Moët Hennessy heter det. LVMH. Mm. Och det är ju noterat på CAC, alltså den Parisbörsen. Mm. Men där är avgifterna dyra, så jag tänker att gå in och köpa en större post. Jag håller på att spara till det faktiskt. Mm-hmm. För folk kommer, och tänker med alla i Asien som kommer börja köpa champagne.
Ja.
De länderna, Indien och Kina som växer, de kommer köpa mycket champagne. Och säkert massor av sprit. De har ju massa spritmärken också och fyra märken. Ett bolag jag skulle vilja köpa in mig i, Chanel, men de är inte noterade.
Tror du de kommer bli noterade?
Nej, det är några bröder som äger. Jag tror de tjänar alldeles för mycket pengar.
Men Lagerfeld, han har ingenting med ägandet att göra. Han är bara designer.
Jag vet inte om man äger någonting. Nej. Det är inget som jag har läst om någonstans.
Men det pratas för mycket om kvinnliga aktier, tycker jag.
Mm.
För de går ju bra, de här bolagen. Mm. Just för att vi kvinnor, vi konsumerar ju så jäkla mycket. Mm. Så det är väl det jag ska kolla på. Ja, men lite bygg, men sen också att vi scannar av hur vi kvinnor lever, vad vi konsumerar, och där ska jag finnas.
Mm. Och jag tycker det kunde vara kul om ni som lyssnar mejla in era åsikter kring vilka ser ni som bra investeringar, hur gör ni era analyser, hur gör vi för att få upp intresset för fler kvinnliga investerare. Och det är faktiskt ett väldigt bra sätt för kvinnor att påverka, att äga andelar i bolag, så gör det. Och man kan också mejla oss på ekonomista@va.se och ni hittar oss hos Veckans Affärer. Ska vi fortsätta med lite intervjuer nu med våra gäster?
Ja, jag är så taggad. Nu vill jag bara köpa aktier.
Isabella springer ut i affärer och jag stannar kvar och gör en liten intervju.
Ja, men jättebra. Ja, men då ses vi senare.
Vi gör det. Ja. Tack.
Hej då.
Vi fortsätter en ekonomistas podcast idag även på temat aktier och investeringar. Vi ska faktiskt fortsätta prata om börsen och nyemission och ett bolag som heter A1M. Så idag är även Ingmar och Thomas med i studion, så vi ska få ett litet samtal med dem. Vi kan börja med att presentera er igen. För om det är nya lyssnare, vilka ni är. Vi börjar med dig då, Ingmar.
Ja, jag heter Ingmar Ensug och är vd för kommunikationskonsulten Leica Consulting.
Mm, och vad tänkte du prata lite om idag?
Jag tänkte prata om förklara lite grann kring det här med nyemissioner och hur det fungerar. Mm. För det är en ganska snårig värld.
Mm. Och Thomas, du är här som bolags-vd idag.
Just det, jag är vd och medgrundare till A1M Pharma.
Mm. Och vad kommer du att prata lite om?
Jag kommer att prata lite grann om bolaget och om vår idé om ny behandling utav havandeskapsförgiftning.
Mm. Spännande. Om vi går tillbaka till dig, Ringman. Vi skulle prata, de flesta av lyssnarna känner till skillnaden mellan en fond och en aktie. Men vi kanske ska dra det igen, eller om du vill berätta det, eller också gå in på den här nyemissionen du skulle berätta lite om. Och också, vad är en emission?
Ja,
det blir många frågor på en gång.
Jag lyssnade på ert förra podcastavsnitt där vi gick in på vad som är skillnaden mellan fond och aktie. Jag tyckte ni gjorde en jättebra liknelse.
Uh-huh.
Så att jag kan väl försöka repetera den.
Mm. Vi ser om du kan det här.
Men på mitt sätt.
Uh-huh.
Egentligen handlar det väl om att köper man en aktie, ja, då köper man ett värdepapper. Och köper man en fond så köper man många värdepapper.
Mm.
Och sen låter man någon annan bestämma.
Mm.
Och det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Jag sparar själv både i aktier och fonder. Men jag kan väl säga så här. Det är roligare att spara i aktier. För då får man ju själv bestämma.
Mm. För hur mycket kan man påverka om man äger andelar i en fond?
Det är inte så mycket alls.
Nej.
Medan om du äger aktier så... Ja, du kan påverka om du äger mycket aktier. Men du kan faktiskt påverka en hel del om du äger lite. Man, många aktiebolag lyssnar på alla sina aktieägare oavsett om de är stora eller små. Mm. Mer än vad man tror.
Och aktier köper man ju vanligtvis på en börs som en andrahandsmarknad kan man säga. Och lite vad vi ska prata mer om idag är ny emission.
Ja.
Som kanske är ett nytt uttryck för en del lyssnare. Vill du förklara lite vad det är och varför man gör en ny emission? Och vem är det som gör emissionen?
Man kan väl egentligen säga så här, att när man köper en aktie på börsen, då köper man av någon som har ägt den tidigare. Mm. Men när man köper en aktie i en ny emission, då köper man en ny aktie som bolaget själv ger ut. Mm. Och pengarna går då till direkt in i bolaget. Så det är därför som bolaget ger ut nya aktier, det är för att få in kapital i verksamheten, finansiera expansion etc. Och det är oftast på grund av det här som man finns på börsen överhuvudtaget. Och anledningen till att man då vill ha en handel, det är att om man inte har en möjlighet att sälja den aktie man har köpt i en ny emission, då finns det väldigt få som vill köpa den, för att man vill ju inte så att säga äga aktier i en evighet. Man vill kunna komma ur det.
Så man har alltså tillverkat nya aktier, och hur vi säger att jag då vill förvärva eller köpa de här aktierna. Mm. Hur går det till, de här nya aktierna i nyemissionen?
Det är lite olika beroende. Det finns väldigt olika, det finns olika typ av sätt att göra nyemissioner. Mm. De två vanligaste, det är att man gör en helt ny emission. Mm. Och det brukar man göra i anslutning till att man blir börsnoterad.
Mm. Så kallad... Alltså man går från att vara ett privat bolag och man går in på börsen.
Precis,
alltså.
En så kallad börsintroduktion. Mm. Mm. Det är den enklaste formen, för då finns det oftast inte så många tidigare aktieägare. Mm. Så då kan man så att säga, oftast ha bolagen evenemang och liknande man kan gå på, och sen så ber man att få en teknisk sedel som det heter, och så skriver man under den och anger vilket belopp man vill investera i.
Hur får man reda på att det finns såna här evenemang eller att ett bolag kommer att ha en ny emission?
Normalt sett är det så att om man har investerat i en emission så brukar man få erbjudande att investera i fler emissioner. Så att det gäller att hålla lite ögonen öppna och googla runt helt enkelt.
Om man är helt färsk och inte vet någonting, var ska man börja leta? Ska man gå in på ekonomisajter, eller finns det något sätt att hitta kunskap? Och...
Jag kan göra lite reklam för det vi gör.
Ja.
Vi har ju startat ett initiativ för just kvinnliga investerare.
Ja.
Och det gör att vi har en mailinglista, en nyhetsbrev, som skickar ut information om diverse olika emissioner och vad som händer. Mm. Och det här initiativet heter Feminvest. Mm. .nu. Mm. Och där kan man gå in och skriva in sin mailadress, så får man information och inbjudningar till diverse olika evenemang. Etc.
Så man kan delta i sådana här nyemissioner.
Ja.
Du började med att prata om nyemissioner. Vad finns det för andra typer av emissioner då?
Jo, den näst vanligaste efter nyemission, det är något som kallas för företrädesemission.
Mm.
Och det är om man redan finns på börsen. Mm. Då har man ju en massa befintliga aktieägare.
Mm.
Och när man då annonserar att man ska trycka upp nya aktier, då blir ju andelen aktier fler, och då blir det en så kallad utspädning.
Att
äger jag 5% av ett bolag och så trycker de ut nya aktier, och då äger jag mindre än 5%.
Mm.
Då brukar det ha negativ påverkan på aktiekursen.
Mm.
Och för att då kompensera sina befintliga aktieägare, så brukar man belöna dem genom att ge ut en företrädesemission där de får teckna före allmänheten till en fördelaktig kurs. Och det kan vara väldigt lönsamt att vara med i sådana emissioner under vissa omständigheter.
Hur mycket bättre kurs kan man få?
Det är helt olika.
Ja.
Men det brukar röra sig om en rabatt på 20-30%. Det är inte helt ovanligt. Så att det är 20-30% under vad den handlas för.
Mm.
Men sen finns det mycket risker när det gäller sådana här emissioner.
Mm.
Och det är att om emissionen inte blir fulltecknad, då finns det en risk att aktien sjunker som en sten etc.
Och med fulltecknad menar du?
Att de säljer alla aktier. Mm. Alla nya aktier de trycker upp, att de säljs.
Mm.
Om de inte säljs, då brukar marknaden se det som ett svaghetstecken, och då kan aktiekursen gå ner väldigt mycket.
Om man då har möjlighet att vara med i en företrädesemission här, hur ska man göra en analys och hur ska man få reda på den faktan? Finns det några metoder för att göra en bra analys?
Ja, jag tycker ett grundknep det är att titta på om de befintliga huvudägarna, grundarna, kommer att delta i emissionen själva.
Mm.
För att gör de det, då tror de på verksamheten.
Mm.
Gör de det inte, det kan ju vara så att de inte har pengar, men det är någonstans ett varningstecken.
Ja.
Det innebär att man tar in andras pengar, men man vågar inte satsa sina egna i verksamheten.
Mm.
Så det är någonting jag tycker man bör titta mycket på.
Och hur mycket pengar behöver man? Ja. Hur mycket pengar behöver man då? Det känns som att det låter, det är så mycket finansiella termer och allting, som att man behöver jättemycket pengar.
Nej, det gör man inte. Utan det brukar oftast gå att köpa från ett fåtal aktier för några hundringar eller 1000 kronor.
Mm.
Och till betydligt mer. Så det finns ingen inträdesbiljett, utan tröskeln är låg att komma med.
Mm.
Och faktum är att när du gör sådana här emissioner och de blir väldigt populära, då är det inte säkert att man får det man vill ha.
Nej.
Och då brukar bolagen prioritera att få in många ägare.
Mm.
Och då brukar man ge alla nya ägare lite tilldelning.
Mm.
Och det gör att om man då satsar lite pengar, ja, då är det ganska stor sannolikhet att man faktiskt får tilldelning.
Mm.
Medan om man satsar mycket pengar, då är det inte säkert att man får köpa så mycket.
Okay.
Så det kan vara en väldigt bra affär procentuellt sett om man satsar lite pengar, om man har lite pengar i sådana här typen av affärer.
Och då fortsätter vi, tycker jag, med Thomas, så tar vi en emission i riktiga livet så att säga. Och ett M-Pharma, berätta vad ni ska göra.
I april här nu så kommer vi att gå ut med en ny emission.
Mm.
Och där är det en företrädesemission som de existerande aktieägarna har då företräde till att teckna de nya aktierna.
Och hur mycket är rabatten där ungefär? Eller kan du berätta någonting om premisserna?
Vi ligger, jag tror idag så har vi en kurs på 8 och 10 eller någonting sånt, och emissionskursen är 5,50.
Mm.
Så det är en ganska bra rabatt.
Mm. Och kommer du själv?
Jag kommer teckna.
Ja,
absolut. Ja. Och sen så kommer det här bjudas då som en, vad som kallas en unit. Och det är då att man tecknar 2 aktier av 5,50. Och sen så får man en, vad som kallas en teckningsoption. Nämligen att med den optionen som är gratis så kan man sen teckna en aktie i höst för 6 kronor. Och har man, går det som det ska, så kan den här optionen i sig bli värd pengar.
Mm.
Om kursen ligger högre än 6 kronor så är den optionen värd en slant i sig också. Fast man har fått den gratis.
Vad ligger kursen på idag ungefär?
8,10.
Ja.
När jag tittade senast. Några minuter sedan.
Ja. Ja. Och det är ett väldigt bra börsklimat just nu. Vi kanske ska gå tillbaka till. Du är medgrundare och vd i A1M Pharma. Kan inte du berätta lite vad ni gör för nya lyssnare? Vi repeterar lite igen och lite vad ni är och man förstår lite vad ni gör.
Ja. Vi jobbar med att ta fram en ny behandling av havandeskapsförgiftning.
Mm.
Det har vi dessutom kompletterat då, på grundval av de resultat vi har fått fram att vi även kommer att ägna oss njurskador.
Mm.
De här njurskador är också någonting som är tätt förknippat med havandeskapsförgiftning. Och vi arbetar med ett kroppseget protein som heter alfa 1 mikroglobulin. Och det är kroppens eget försvar kan man säga mot vad som kallas oxidativ stress.
Mm.
Oxidativ stress, det är egentligen när fria radikaler och annat hamnar ute där de inte ska vara. Och det här händer i samband med blödningar och andra sjukdomstillstånd. Och som sagt, vårt första fokus är havandeskapsförgiftning. Det är ett stort medicinskt problem. Där finns ingen behandling idag.
Hur vanligt är det, man får fråga?
Vi har ungefär 110 000 graviditeter i Sverige om året. Och av dem så är det mer än 5 000 kvinnor då som drabbas. Och det är också 5 000 foster som drabbas.
Mm.
Går vi till exempel till söder om Sahara så kan det vara upp till 15% av alla gravida som drabbas. Och idag finns ingen behandling. Den enda behandling i allvarliga fall, det är att förlösa barnet.
Så det, hur ser konkurrensbilden ut här? Vilka andra bolag jobbar med?
Där
någon
finns
form av
ett fåtal. Tyvärr är det så att kvinnohälsa är ett väldigt eftersatt område. Och det finns ett fåtal andra bolag som ägnar sig åt havandeskapsförgiftning. Vi ser oss som att vi är unika i att vi försöker faktiskt komma åt en av orsakerna till sjukdomen. De andra ägnar sig åt symptombehandling, det vill säga att man vill få ner blodtrycket. Mm. Vad som kännetecknar havandeskapsförgiftning, det är högt blodtryck och att njurarna inte riktigt fungerar som de ska. Och de här andra, de siktar på att få ner blodtrycket.
Mm.
Men vi tror att om vi kan använda A1M så kan vi både sänka blodtrycket och ta hand om njurarnas bristande funktion.
Och när kommer det här preparatet att finnas på marknaden, tror ni?
Ja, vi befinner oss i preklinisk fas, som det heter, så det kommer dröja ett tag innan vi går i människa.
Mm.
Men om vi får rätt resurser och allting går oss väl i händer så är en tidshorisont på 5-7 år, den är inte orimlig.
Mm. Och nu kommer ni, kan du inte berätta lite mer om emissionen? Vad vill ni ha för typ av investerare? Vilka ägare vill ni få in i bolaget? Och vad ska ni använda pengarna till?
Ja. Pengarna kommer att gå framförallt till två saker. Det ena är det prekliniska utvecklingsarbetet som kvarstår för oss.
Mm.
Det handlar, man måste göra en massa olika tester innan man kan gå i människa. Det andra är att ta fram en tillverkningsprocess och som har de kvalitetskrav som ställs av myndigheterna.
Mm.
Bägge de här två sakerna kostar en rejäl slant. Så det är vad vi kommer att behöva pengarna till.
Mm. Kan du berätta då, om jag är intresserad av att investera i ARTM, hur går jag tillväga?
Om du inte är befintlig aktieägare så är sättet du kan, dels kan du titta på vår hemsida, ARTM.se.
Mm.
Och sen så är det så att det säkraste sättet att verkligen försäkra sig om att man får teckna, det är att köpa de här teckningsoptionerna när de kommer att släppas.
Mm.
För då har man tillförsäkrat sig rätten att delta i emissionen.
Och rent praktiskt kan man
så är det att man kontaktar sin fondkommissionär eller sin bank.
Ja.
Och ber dem se till att ordna det hela.
Och är det här under en viss tidsperiod?
Det här är under en viss tidsperiod i april. Mm. Datumen har jag inte exakt framför mig nu. Ingmar har det säkert.
15 april och stänger, om jag inte missminner mig, i slutet av april, 29 april.
Just det, precis.
Så man har ett par veckor på sig där. Jag tänkte ändå på, varför vill ni få in fler kvinnliga aktieägare? Vad är syftet med just det?
Som vi talade om i förra podcasten så har vi gjort en undersökning och visat sig att våra kvinnliga aktieägare var betydligt nöjdare än männen.
Mm.
Det tyckte vi var intressant. Och jag tycker att vad som är väldigt viktigt här är att få in långsiktiga ägare.
Mm.
För det är blandningen långsiktigt, kortsiktigt som är liksom en bra blandning för bolagets kursutveckling. Mm. Och jag tror att här har man faktiskt möjlighet att kombinera, dels kunna bidra till någonting positivt, men faktiskt också, om allt går oss väl i händer, tjäna en slant på kuppen. Så det är, det är en intressant kombination, tycker jag.
Mm.
Och det här rör kvinnohälsa. Kvinnohälsa är ett eftersatt område. Vi behöver all hjälp vi kan få för att kunna komma till rätta med den här svåra sjukdomen.
Och de som lyssnar nu kan man alltså gå in på er sajt, a1m.se. Kan man läsa någon mer information? Kan man få träffa dig eller... Om man blir nu supernyfiken av 1000 frågor, vad blir nästa steg?
Den frågan kan jag besvara. Det vi har gjort åt ATM Pharma, det är att vi har gjort en speciell del av deras hemsida som bara handlar om nyemissionen.
Mm.
Och där kan man läsa allting man behöver veta. Och man kan också anmäla sig till olika investerarträffar som äger rum runt om i landet.
Mm.
Och den här hemsidan hittar man om man går in på ATM.se och klickar sig vidare. Mm. Så att även om man inte har för avsikt att investera kan jag varmt rekommendera att gå in där och läsa och lära sig, för det finns mycket att upptäcka.
Mm. Vi hoppas med det här nu att vi får upp intresset då för att kvinnor blir lite mer aktiva på börsen helt enkelt och direkt äger. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Om ni vill ha en sista slutkläm, Thomas.
Slutkläm vill jag gärna få in här, och det är att vi har vad som kallas en överteckningsoption. Det vill säga att det blir fulltecknat och kanske ännu fler människor än vad det finns plats för tecknar. Mm. Och då har vi en möjlighet att ge ut lite fler aktier till den överskjutande delen då. Och där kommer vi ta oss friheten att prioritera kvinnliga aktieägare.
Är det någonting man någonsin har gjort förut?
Det tror vi inte. Det här är nog första gången.
Vad spännande. Mm. Blir du nyfiken? Vi får nästan höras senare under våren här och höra hur allting har gått.
Ja, så gärna så.
Ja, tack så jättemycket för att ni var med idag. Väldigt mycket ny information och hoppas att ni som har lyssnat har fått er funderande och börjar våga nu, eller vågar att bli lite mer aktiva. Tack säger jag och vi hörs snart igen.